När vi tänker på islam, då tänker vi på en religion som börjar på 600-talet när profeten Mohammed levde. Och innan Mohammed fanns inget islam, så tänker vi. Men så tänker ju inte muslimerna. Det här är ju den ursprungliga religionen. Adam och Eva var ju muslimer. De fick lämna paradiset på grund av sin synd, kom lite ifrån varandra, återförenades på ett berg som heter Arafat. Arafat på arabiska betyder att veta, att känna igen, och där återförenades de. Och naturligtvis ligger detta vid Mekka. Och de tillbad Allah i Mekka, Adam och Eva. Och Eva, säger man, är begravd i Jidda, en hamnstad som ligger ganska nära Mekka vid Röda havet. Och Jidda, det är ordet för farmor på arabiska. Så här säger man, här ligger mänsklighetens farmor begravd. Vi kommer mycket längre fram, vi kommer till Noa, stammar från Noa. Och i Koranen nämns stammarna Samud och Ad. Och Gud skickar profeter till de här stammarna, Saleh och Hud. Och de här bodde i Mekka, säger man. Ja, de tillbad Allah i Mekka. Ni vet, Mekka är jordens medelpunkt. Oavsett var du befinner dig på jordklotet, så ska du rikta din bön mot den här punkten. Här finns Kaaban. Det här är jordens medelpunkt. Abraham är jätteviktig för araberna. Och Ismail är ju Abrahams förstfödde. Och flera arabstammar räknar sig som ismailiter. Och Quraysh, som var Mohammeds stam, de styrde i Mekka på den här tiden. Och enligt islam så är det Abraham och Ismail som har byggt Kaaban i Mekka. Ni vet den här svarta kubliknande byggnaden som står där. När man gör pilgrimsresa till Mekka, så är det just Kaaban man ska gå runt. Och enligt Koranen så fick Abraham den här platsen av Gud för att bygga Kaaban. Ungefär som man läser i Bibeln hur David fick tempelplatsen i Jerusalem för att bygga templet. På ett liknande sätt fick alltså Abraham den här platsen av Gud för att bygga Kaaban i Mekka. Och det blev dags för Abraham att offra sin son. Det står inte i Koranen vad sonen hette, men alla muslimer är ju övertygade om att det var Ismail som skulle offras. Och att det här offret skulle ske vid Mina, alldeles vid Mekka. Och sen fick ju ändå Ismail och hans mamma Hagar, de fick ju lämna familjen. De irrade omkring där i öknen, de höll på att dö av törst. Men så kom en Herrens ängel och visade en källa för Hagar. Och självklart ligger den här källan i Mekka. Det är ju Zamzam-källan som finns i Mekka. Och man säger till och med att man vet att Hagar och Ismail är begravda i Mekka. Medan Abraham begravdes i Hebron. Det här ger ju en bild av en religion som inte alls började 600-talet efter Kristus. Det här är ju den ursprungliga religionen. Adam och Eva var muslimer. Noa var muslim. Abraham, Ismail, Isak var muslimer. Mose och Aaron var muslimer. David och Salomo var muslimer. Jesus och hans lärjungar var muslimer. Aha, okej. Så det här är det ursprungliga. Och man säger att när en människa föds, då föds man ju som muslim. Men sen kanske man växer upp i en kristen familj eller en hindufamilj eller så. Men när man föds, så föds man ju i sitt ursprungliga tillstånd, och då föds man som muslim. Och en del muslimer ska ju säga att när kristna konverterar till islam, då konverterar man egentligen inte, utan man reverterar till sitt ursprungliga tillstånd. Välkomna hem, välkomna till islam. Finns det några likheter mellan kristen tro och islam? Ja, det gör det ju. Och den första likheten som man ser, det är ju monoteismen. Att båda de här religionerna är monoteistiska. Läran om den enda guden är den viktigaste läran i islam. Den kallas för tawhid på arabiska. Det har med Guds enhet att göra. Man hör det också på vittnesbördet. La ilaha illa Allah och Muhammad Rasulallah. Det finns ingen gud utom Allah och Muhammad är hans sändebud. Det har aldrig funnits någon annan gud än Allah. Han är den enda som någonsin existerat. Det är den gud som har skapat universum genom att tala. Som det står i Koranen, Gud sade kun fayakun, var det och så vart det. Han är allsmäktig, han är allvetande, han är allestädes närvarande. Han är beskriven i de 99 sköna namnen på Gud. Och vad man har gjort är att man har tagit en Koran och så har man gått igenom Koranen och hittat 99 adjektiv som på något sätt beskriver Allah. Och det här är de 99 namnen på Gud. Och de muslimska radbanden, de är uppbyggda kring de 99 namnen på Gud. Så man går igenom radbanden så har man ett namn för varje kula. Och man gör en zikr. Man tänker på Allah och alla de namn som Allah har när man går igenom sitt radband. Är det samma Gud som vi har? Här är ju många frågor och många olika svar faktiskt på just det här. Är det samma Gud? En del ska säga, ja visst, det är klart det är samma Gud. Frågar man en muslim, då är det samma Gud. För att det här är ju Mose Gud och det här är Jesu Gud. Ja, men det är klart att det är samma Gud som judar och kristna har. Det säger sig självt. Men frågar man en kristen blir lite svårare. Eftersom vi inte tror att Mohammed är Guds profet. Vi tror inte att Koranen är Guds ord. Så vi får ju lite problem helt plötsligt att säga, visst det är samma Gud. Jag brukar säga, det är likt. Det finns likheter. Men jag har svårt att säga att det är samma Gud. Och det beror ju på att Bibelns Gud är en treenig Gud, totalförnekat i islam, totalförnekat i Koranen. Jesus är Guds son, helt förnekat i Koranen. Absolut inte, inte på något sätt att han skulle vara Guds son. Och vi då har i Bibeln att han är den osynliga Gudens avbild. Jaha. En annan liten detalj har att göra med moralen. Att i Koranen så hatar Gud syndare. Genomgående, han hatar dem. Men i Nya testamentet läser vi Gud är kärlek. Och han bevisar sin kärlek till alla människor i Kristus. Fast vi var syndare. Men Gud bevisade sin kärlek där i att han lät Kristus dö för oss medan vi ännu var syndare. Jaha, är det samma Gud det här? Däremot får man ju problem med Jesu undervisning i bergspredikan. När han lär att vi ska älska människor som Gud älskar människor. Vi ska ju älska våra fiender. Vi ska ju be för dem som förföljer oss. Vi ska välsigna dem som förbannar oss. Och om vi bara visar kärlek till dem som visar kärlek till oss. Vad är det med det? Det gör ju hedningarna. Nej, vi ska visa kärlek för alla. Både de onda och de goda. Oj då. Det kanske Allahs kärlek mer liknar det Jesus beskriver som hedningarnas kärlek, medan Gud som är kärlek älskar varje människa. Så det här blir lite svårt. Samtidigt var det ju så att Bibeln var ju inte översatt till arabiska på Mohammeds tid. Första översättningen kommer ett par hundra år senare. Och då måste man ju välja ett namn på Gud när man översätter Bibeln. Vad väljer man då för namn? Vad tror ni? Hur översätter man ordet Gud? Till arabiska, arabisk Bibel. Vad tror ni? Ja? Allah, absolut. Som det står i Johannes 3:16, فَهَكَذَا حَبَّلَهُ لَعَلَمْ حَتَّ بَدَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدِ لَكَيْ لَا يَحْلِكُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُنْ لَهُ حَيَاتُ الْأَبَدِيَّةِ. Ty så älskade Allah världen att han utgav sin enfödde son. Eller Johannes 1:1 står det, فِي الْبَدَى كَانَ الْكَلِمَ وَكَانَ الْكَلِمَ عَنْدَ اللَّهُ وَكَانَ الْكَلِمَ Allah. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Allah, och ordet var Allah. Det här innebär att alla kristna araber tillber Allah som Bibelns Gud. Och när jag ber till Gud på arabiska, då ber jag till Allah. Så är det. Så likheterna finns ju där. Men att säga att det är exakt samma Gud, det klarar inte jag av. Koranen, en bok som liknar Bibeln väldigt mycket, och när man läser Koranen som en kristen, då tänker man, det här är ju lånegods alltihopa. En bok från 600-talet efter Kristus, här står det om Jesus, här står det om Mose och David och Noa och Adam. Men kom igen, det här är ju lånegods alltihopa. Men så tror inte muslimen. En muslim tror att det här, Koranen, det är Guds eviga ord till bokstaven. Hur gick det till? Därför att i Koranen står det om en moderbok, Ummul Kitab, som finns hos Gud. Och den här moderboken, den är evig. Den fanns innan Gud skapade världen. Och det är den som kommer ner och dikteras till Mohammed. Det är ängeln Gabriel som dikterar det här till Mohammed. Ord för ord, bokstav för bokstav. Så den jordiska Koranen är en exakt kopia av ett himmelskt original. Och det originalet är evigt. Och på så sätt är Koranen Guds eviga ord till bokstaven. Här talar vi om verbal inspiration i sin mest extrema form, diktamen. Muslimer har ju en speciell relation till Koranen. Man skriver inte och ritar inte i den. Man lägger den aldrig på golvet. Lägger den alltid högt. Helst ska man inte hålla i den. Man ska tvätta sig innan man håller i Koranen. Och helst ska den vara på en träställning så att man inte i onödan håller i Guds eviga ord. Man har alltså en oerhörd respekt för den här boken. En annan likhet är ju hur man praktiserar religionen. Det finns ju en stor tonvikt på bön i islam. 5 gånger varenda dag ska muslimen be. Och det här är nödvändigt. Det är inte valfritt. Det här är helt enkelt tvingande. Man ska be 5 gånger varje dag. Är ni intresserade av hur man ber den här bönen? Ja, okej, vi tar en liten grej. Vi plockar fram en sån här. Först måste man ju tvätta sig noga. Man tvättar händerna först ordentligt. Sen så ska man ju tvätta ansiktet. Man tvättar näsborrarna. Man tvättar öronen. Tvättar händerna igen. Upp till armbågarna. Man tvättar fötterna upp till anklarna. Man får inte ha skor på fötterna. Man måste rikta sin bön mot Kaaban i Mekka. Och man ber givna ord i givna böneställningar. Så här kan det se ut. Bedjaren är vänd mot Mekka med fast avsikt att be. Och avsikten är viktig, för att den ska räknas. Det är neja på arabiska. Han lyfter händerna med tummarna bakom öronen och säger Allahu Akbar. Sen stående, han sätter högra handen över den vänstra och säger du är ärad av Gud och du är lovprisad. Ditt namn är välsignat, upphöjt är ditt majestät och det finns ingen annan Gud än dig. Därefter citeras sura 1 och det var den vi tittade på i början. Händerna lyfts åter på båda sidor av ansiktet med orden Allahu Akbar. Gud är större. Bugningen ska utföras från höfterna och ryggen ska vara ett sträckt horisontellt läge. Händerna sätts på knäna med spretande fingrar. Bedjan upprepar tyst 3 gånger. All ära till min Herre den största. När han reser efter budningen och lyft sina händer säger han Gud hör den som prisar honom sedan min Herre lovprisad vare du. Bedjan faller ner mot golvet 2 gånger med näsan och pannan mellan sina händer. Under bönen ska fingrar och tår peka mot Mekka. Bedjaren upprepar 3 gånger all ära till min Herre den högste. Mellan de 2 bönfallen ska bedjaren sitta upprätt och säga Allahu Akbar. Medan han sätter händerna på låren nära knäna. När han citerar Al-Shahada, vittnesbördet, ska han i första sittningen ha sin högra fot uppställd med tårna framåt samtidigt som den vänstra är under honom. I den andra sittningen har han sin vänstra fot under sitt högra ben som han sitter på. Samtidigt som han citerar vittnesbördet ska han lyfta pekfingret på höger hand. Och det är ettan, det finns ingen Gud utom Allah. Det är därför pekfingret går upp. Och så kommer hälsningen. Bedjaren ska vrida sitt huvud åt höger tills hans kindben kan ses bakifrån och säga Assalamu alaikum wa rahmatullah till ängeln på hans högra sida. Och sen återupprepas detta till ängeln på hans vänstra sida. Och det betyder frid vare över er och Guds barmhärtighet. Han hälsar sina 2 änglar. Så ser det ut. Och sen kan man, det här är en racka och sen kan man be flera rackas, alltså som cykler som man ber flera gånger beroende på vilken bön det rör sig om. Så. Det är ju en stor tonvikt på bön i islam. Ska man få maximalpoäng på den här bönen så måste man be den på arabiska. Alltså om man ber den på något annat språk då får man inte full pott. De flesta muslimer kan inte arabiska. Så de memorerar bönen på arabiska för att kunna få maximalpoäng på bönen. Det finns en annan form av bön som är mer lik vårt sätt att be. Den kallas för du'a. När muslimen ber du'a, då håller han ut händerna så här framför ansiktet och ber med öppna ögon. Efter bönen så lyfter man händerna mot pannan för att symbolisera att man tar emot en välsignelse eller ett svar ifrån Gud. Och då kan man be om alldagliga problem. Man kan be om sjukdom i hemmet, arbetslöshet, barnlöshet, svårigheter i familjen. Allt det här kan man be i du'a. Då får man använda sina egna ord. Och det här är ett sätt att be som liknar vårt sätt mycket, mycket mer. Det finns ju också en social omsorg i islam. Och det är allmosor som man ska ge till de fattiga. Det rör sig om 2,5% av inkomsten som man ska ge. Man måste inte ge allt till de fattiga. Man kan också ge pengar för att trycka koraner, för att bygga nya moskéer. Men en del ska definitivt gå till fattiga för att ingen ska behöva svälta i det islamiska samhället. Så det finns ju en likhet här kan man säga med den kristna tron, även om Jesus går så otroligt långt när han lägger ut kärleksbudet med att älska sina fiender och så. Och när han förklarar för en laglärd människa vad det här betyder, ja, då tar han ju en förhatlig samarier. Judarna hatade samarierna, de var från ett annat folk, de hade en annan tro. Och Jesus låter den mannen visa sann barmhärtighet. Och så frågar han den laglärde, vilken var den slagne mannens nästa? Och han säger, det var den som visade honom barmhärtighet. Och så säger han, gå du och gör som han. Och Jesus river alla gränser. Min nästa är alltså, oavsett om man kommer från ett annat folk, så är det min nästa. Om man har annan religion är det min nästa. Varje människa är min nästa. Och riktigt så långt går det inte inom islam, utan det handlar mer om att hjälpa andra muslimer. Finns det några olikheter, tror ni? Ja, det gör det. Treenigheten nämnde vi om. Den är totalt förnekad. Att Gud skulle vara en treenig Gud anses totalt oförenligt med läran om den enda guden. Och Jesus då i islam och Jesus i Bibeln är ju inte riktigt samma person då. Det blir olikheter. Men det finns likheter också. Enligt Koranen så blev Maria gravid genom den heliga ande. Och att jungfrufödseln, det skulle vara ett tecken för hela världen enligt Koranen. Det vanligaste namnet på Jesus i Koranen är Isa ibn Maryam, Jesus, Marias son. Och det här innebär ju att alla muslimer tror på jungfrufödseln. En del kristna har ju problem med jungfrufödseln. Men det har alltså inte muslimerna. Enligt Koranen så gjorde Jesus under. Han skapar en fågel. Han formar den av lera, andas på den och så blir den levande. Väldigt intressant. Det här är en parallell på hur det står i Bibeln. Hur Gud skapade Adam och andades på Adam, så vart Adam en levande varelse. Det gör Jesus till en skapare. Mycket intressant. Enligt Koranen så botade Jesus leprasjuka. Han öppnade de blindas ögon. Han uppväckte de döda. Men, står det, han gjorde bara det här med Guds tillåtelse. Inte därför att han var Gud eller Guds son eller någonting sånt. Utan därför att han var en profet som fick göra under och tecken. Som profeten Mose fick göra under och tecken, så fick profeten Jesus göra under och tecken. Om man tänker då, men om de tror på jungfrufödseln, då är de inte så långt ifrån att förstå att Jesus är Guds son. Det är snubblande nära. Men Koranen drar parallellen mellan Jesus och Adam. Att precis som Gud skapade Adam utan mamma och pappa, så skapade Gud Jesus utan pappa. Där ligger parallellen i Koranen. Enligt Koranen fick Jesus en bok ifrån Gud som heter Al-Injil. Evangeliet står i singular. Man tänker sig en bok som har kommit till Jesus, dikterats till Jesus, som man tror att Koranen dikteras till Mohammed. Så tänker man, här en himmels bok, den har dikterats till Jesus. Den heter Al-Injil. Och så ger man muslimerna ett nya testamente och en del börjar bläddra in här och tänker, vad är det här för någonting? Vem är Matteus? Och vem är Markus? Och Lukas? Och Johannes? Är det här den här boken som kom från himlen direkt till Jesus? Nej, kan det inte vara. Om man tar det som ett bevis kanske på att det ursprungliga Injil har gått förlorat. Och istället så har vi nu den här falsarierna. Matteus, Markus och Lukas och Johannes. Man tror att Jesus får levande till himlen. Kristi himmelsfärd har inte muslimer något problem med. Det är märkligt. Man tror att Jesus ska komma tillbaka. Det står på flera ställen i haditherna. Inte i Koranen, men i haditherna har vi flera ställen där det står att Jesus ska komma tillbaka och vad han ska göra och så vidare. Tänker man, fantastiskt, som tror att Jesus ska komma tillbaka. Ja visst, men kom ihåg, Jesus var ju muslim. Så när Jesus kommer tillbaka kommer han förklara för alla kristna hur fel de har haft. som har sagt att han var Guds son eller att han har dött på ett kors, för det har han ju inte gjort. Det står i Koranen, ma qataluhu ma salabuhu lakin shubiha lahum. De dödade honom inte. De korsfäste honom inte. Det bara verkade så. Man frågar muslim, men vad var det som hände då? Ja, Jesus, förstår du. Jesus var en sån fantastiskt fin profet. Så Gud skulle aldrig tillåta att hans profet skulle avrättas på det där hemska sättet. Istället så tog Gud Jesus rakt upp till himlen. Så himmelsfärden, den sker före korsfästelsen. Där i Getsemane, när de kommer för att arrestera Jesus, där sker himmelsfärden. Och istället förvandlar Gud någon till att se ut som Jesus, förslagsvis Judas. Så man tar fel person, korsfäster fel person. Jesus, han var redan i härligheten. Och det här förstås får ju en viss konsekvens om du tar bort Jesu gudom. Och sen tar du bort hans död, då har du tagit bort hela försoningen. Då är han ingen frälsare. Gud har inte försonat hela världen med sig själv i Kristus. Absolut inte. Jesu blod renar inte från en enda synd. Han har inte ens dött. Jaha. Men varför kom Jesus då? Ja, i Koranen så har han två viktiga uppdrag. Det första är att med sin bok och lära bekräfta Torah, Moseböckerna. Och det andra är att profetera att en dag så kommer Ahmed, det vill säga Mohammed. Så när du läser Koranen blir Jesus en förelöpare till Mohammed. När du läste evangelierna då såg du att Johannes döparen var en förelöpare till Jesus. Och så läser du Koranen och får reda på att den här Jesus, han var en förelöpare till Mohammed. Han profeterar att en dag ska Mohammed komma. Så nu vet ni varför Jesus Kristus kom till världen. Och jag ställer frågan, har vi några olikheter här framför oss? Minor differences. Huh? Den helige ande omnämnd i Koranen aldrig som en del av gudomen. Utan snarare som en ängel som är utskickad av Gud för att utföra ett visst uppdrag. Som att Maria skulle bli gravid genom den heliga ande. Men är aldrig beskriven i islam som en del av gudomen. En annan liten olikhet. Bibeln är förfalskad. Det här står ju inte i Koranen. Alltså när vi läser Koranen kan vi hitta många koranverser som är väldigt positiva när det gäller Bibeln. Där man uppmanar judar och kristna att hålla fast vid Torah och evangeliet. Så det är lite konstigt alltihop det här att man har läran att Bibeln är förfalskad eftersom Mohammed uppmanar de kristna att hålla fast vid detta. Och till och med kommer det till Mohammed att om han har frågor om det som har sänts ner till honom, då ska han gå och fråga dem som har läst boken före honom. Det vill säga judar och kristna. Han ska gå och fråga dem om Koranens innehåll och då ska han förstå att Koranen är ifrån Gud och att det här är sant. Men ändå finns den här läran bland muslimer över hela världen. Men den kommer alltså genom en som heter Ibn Hazm som dog i Cordoba i Spanien 1064, Mohammed dör 632. Så vi har mer än 400 år efter Mohammed kommer den här läran att Bibeln är förfalskad. Vad handlar det om då? Ja, när Bibeln väl var översatt på arabiska och man kunde göra en bra jämförelse mellan de här böckerna upptäckte man ju det som vi också upptäckte, att ibland stämmer de överens och ibland så motsäger de varandra på ett sånt sätt så båda kan inte vara sanna samtidigt. Nu kan det inte vara något fel på Koranen, det förstår ni. Den har just kommit rykande färsk ifrån himlen, så den är perfekt. Utan det måste ju vara något fel på den här gamla boken. Men varför fel på den då? Mohammed sa att den var bra. Ja, den var bra från början. Men med tiden så har judar och kristna förfalskat Bibeln. Så nu är det en blandning av sanning och lögn. Ja, hur hittar man dem då? Ja, Varje gång Bibeln motsäger Koranen, då har du en förfalskning framför dig. Så läser du någonstans i Bibeln att Jesus är Guds son? Ja, det är han ju inte. Ja, det är en förfalskning. Eller du läser att han har dött på ett kors? Han har inte dött. Det går ju inte. Gud har försonat hela världen med sig själv i Kristus. Nej, det är inte ens möjligt. Han har ju inte dött. Så hittar du förfalskningarna i Bibeln.